Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I förra programmet började vi genomgången av Matteus kapitel 5 och vi avslutade med saligprisningen i vers 9 som sa att saliga är de som stiftar frid, ty de ska kallas Guds barn. Och nu fortsätter vi här i Matteus 5 från vers 10. Saliga är de som lider förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till. Saliga är ni när man smädar er och förföljer er på allt sätt, ljuger på er för min skull. Här går mina tankar automatiskt till sådana som Josef Bondarenko, Gerhard Hamm, Klaus Wagner, Samuel Lamm, Haik Hovsepian och många, många flera som jag har haft privilegiet att känna och möta personligt. Bondarenko satt cirka 9 år i fängelse och arbetsläger för sin tro. Samuel Lamm satt över 20 år i fängelse för sin tro. Haik Hovsepian blev mördad i januari 1994 på grund av sin gärning som pastor och evangelist. Om de var tidigare sovjetmedborgare, rumäner, kineser eller iraner, så hade de en sak gemensamt. De var så saliga att de strålade av tacksamhet, glädje och frid när du mötte dem. De var förföljda. Förföljda därför att de levde ett rättfärdigt liv. I Jakobs brev kapitel 5 och vers 10 står det: Mina bröder, ni har ett föredöme när det gäller tålig uthållighet under lidandet, nämligen profeterna som talade i Herrens namn. Följ det föredömet. Kom ihåg, vi prisar dem saliga som har hållit ut. Den holländske bibelsmugglaren broder Andreas, som jag hade privilegiet att samarbeta med i 8 år. Han berättade att en gång när han besökte några trossyskon i ett land där Bibeln var en förbjuden bok, så berättade han för den lokala pastorn att i Holland blev ingen förföljd för sin tro. Varför inte det? Frågade denne pastor. Därför att i Holland har vi religionsfrihet. Pastorn såg medlidande på honom och sa: Då har du verkligen ett allvarligt problem. Vad menar du? Frågade broder Andreas. Och mannen svarade: Ja, vad gör ni i Holland med andra Timoteusbrevets 3 kapitel och vers 12? Så måste alla som i Jesu Kristi kraft vill leva ett gudfruktigt liv lida förföljelse. Det står inte några eller många. Det står inte ens de flesta, men det står alla. Ja, det står det. Och jag hade inte något svar, sa broder Andreas. Men jag fick sannerligen mycket att tänka på. Var det så att vår tro och framför allt vårt kristna liv var på ett sådant nivå att det utgjorde inget hot mot den värld som lever utan Gud? Saliga är de som lider förföljelse. Och saliga är ni när man smädar er. Förföljelsen är alltså sådant som möter oss i form av gärningar, medan smädelse oftast yttrar sig i ord. Den människa som blivit rättfärdiggjord av Gud, hon lägger också vinn på att leva ett rättfärdigt liv. Och det är det livet som möter förföljelse. Världen har ingenting emot att vi bekänner oss tro på Bibeln, bara vi inte lever rättfärdigt. Men den som önskar leva ett gudfruktigt liv, han ska snart märka världens reaktion. Och många gånger blir det mest reaktion från de så kallade religiösa människorna. I en värld som är präglad av synden vill inte försmädelsen utebli. Ord kan världen acceptera till en viss grad. Men ett liv som är präglat av Jesus sinnelag, det får världen till att reagera. Och nu säger Jesus att vi är saliga när det sker. Låt oss tänka över det ordet. För vi blir ju ofta olyckliga och modlösa när vi blir smädade eller när någon ljuger om oss. Men vi borde inte bli modlösa eller deprimerade. Ja, Jesus går så långt i vers 12 att han säger: gläd er och fröjda er, ty er lön blir stor i himmelen. På samma sätt förföljde man profeterna som var före er. Och så läser vi vidare där från vers 13 och 14. Ni är jordens salt. Om saltet mister sin sälta, hur skall man då återställa dess sälta? Det duger då bara till att kastas ut och trampas ned av människorna. Ni är världens ljus. Icke kan en stad döljas som ligger uppe på ett berg. Icke heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken så att det lyser för alla dem som är i huset. Guds folk, oavsett ålder och hälsa, är både salt och ljus i denna värld. Men som en gammal Herrens tjänare sa det, idag är det många av våra församlingsmedlemmar som inte bara förlorat saltet, men också pepparn är försvunnen. Saltets gärning är inte att förbittra, men att bevara. Utan salt så ruttnade offerköttet. Saltet var absolut nödvändigt för att bevara offerköttet. Och därför talade kanske den här bilden starkare till dessa som lyssnade till detta budskap den gången än till oss. Salt i ett sår, det svider. Och en verklig Jesu efterföljare, han upplevs som svidande salt i samvetet på den jordiskt sinnade människan. En saltlös kristendom vinner ingen respekt i världen. Tvärtom, den blir trampad ned av människorna, och det kan vi se idag. Men vi är alltså kallade att vara ljus, och här vill jag återvända till bilden vi talade om i samband med skapelsen. Solen som är en bild på Kristus, månen som är en bild på församlingen eller den enskilde kristne. Månen har inget ljus i sig själv. Den bara reflekterar solen, och riktigt månljust blir det när månen står i en perfekt position till solen. Men inte en gång det mest fantastiska månljus kan på något sätt jämföras med solen. Men den kan ge ljus nog så man kan se vägen. Men när månen inte står i en rätt position i förhållande till solen, då är den svart. Den har inget eget ljus. Det är totalt mörker när inte solen belyser den. Och det stod om solen och månen i skapelseberättelsen att Gud gjorde de två stora ljusen, det större till att råda över dagen och det mindre ljuset till att råda över natten. Det ska komma en dag då solen ska härska. Men så länge syndens natt varar är det månen som är det ljus som ska råda. Det är den kristne som ska vara denna världens ljus. Och det kan endast ske genom att han själv låter sig genomlysas av Kristus, rättfärdighetens sol. När evighetens dag kommer, då är det det stora ljuset som råder. Och då ska ingen natt vara mer och inga tårar. Liksom månen så har du och jag inget eget ljus, men vi har ordet, och det ska vi ge vidare. Guds ord och den helige andes ljus. Det betyder inte att du jämt och ständigt ska gå omkring och citera skriften. Men det betyder att du ska ge vidare det ljus som Gud har givit dig. Den som tillhör Jesus är jordens salt och ljus. Och lägg speciellt märke till att Jesus säger: icke kan en stad döljas som ligger uppe på ett berg. I en tid då många kristna Och även många församlingar talar om att de har så svårt för att nå ut och de vet inte hur de ska få folk att förstå att de har något som den icke-kristne icke har. Det är märkligt. Jesus säger att det är tvärtom. Han säger att den troendes problem är att alla märker vem han är. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Det borde ge oss något att tänka på, att vårt problem är det motsatta av vad Jesus säger att det är. Så bör också ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader som är i himmelen, fortsätter han i vers 16. Jordens salt, världens ljus, så bör också ni lysa. Ja, staden på berget kan inte döljas.
Jag sjunga vill min visa, en enkel liten sång, hur jag av nåd fick frälsning i korsets fot en gång. Ty jag som förgick vilse har funnit livets liv. Jag tackar Herren Jesus för allt han gjort för mig.
Och i vers 17 fortsätter Jesus: Tro inte att jag har kommit för att avskaffa lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att avskaffa utan för att uppfylla. Vi måste komma ihåg att en del av Mose lag var ceremoniallagen. Kristus var offret för alla världens synder. Lammet som var utvald innan världens grundval blev lagd. Kristus kom inte för att upphäva lagen. Han kom för att uppfylla den. Och han uppfyllde den på det sättet att han höll lagen under sitt liv här på jorden. Och den norm som givits till människorna kunde han hålla. Och nu kan han skänka denna rättfärdighet som han har vunnit. Den kan han nu skänka till alla dem som tar emot honom i tro. Och i vers 18 säger han: Så länge himmel och jord består ska icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förlora sin giltighet, förrän det allt har förverkligats. Jag hoppas att du inte missförstår det jag säger i denna avdelning som vi kallar för bergspredikan. Jag säger inte att det står oss fritt att bryta Mose lag, för den lagen är fortfarande en kristens norm. Och den avslöjar för mig att jag håller inte måttet inför Gud. Och det driver mig till Kristi kors. Det enda sättet på vilket jag verkligen kan hålla lagen är genom att i tro ta emot honom som är den ende som har uppfyllt den, Kristus Jesus. Och vi läser i vers 19. Därför den som bryter ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna att göra så, han ska kallas liten i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna att göra så, han ska kallas stor i himmelriket. Vi kan inte bryta Guds lag utan att det får konsekvenser. Men du kan inte heller i egen kraft hålla lagen. Din enda räddning är att komma till Jesus Kristus för frälsning, kraft och styrka. Buden är inte en frälsningsväg, men ett medel till att visa dig vägen till frälsning genom att acceptera Jesu Kristi gärning. Och vi läser i vers 20. Ty jag säger er att om er rättfärdighet inte vida överträffar de skriftlärdas och fariseernas, ska ni aldrig komma in i himmelriket. Det är viktigt att upptäcka vad han säger just här. Fariseerna hade en hög grad av rättfärdighet efter lagen, men det var inte accepterat. Hur kan du och jag övergå deras rättfärdighet? Det är omöjligt i vår egen kraft. Kristus måste göra det för oss. Och så verserna 21 och 22. Ni har hört att det är sagt till det gamla, du ska icke dräpa. Och den som dräper, han ska stå till svars inför domstolen. Men jag säger er, var och en som blir vred på sin broder, han ska stå till svars inför domstolen. och den som säger ditt dumhuvud, han ska stå till svars inför stora rådet, och den som säger din narr, han ska kastas i helvetets eld. Detta är ett otroligt uttalande. Det betyder att om du är vred på din broder så är du en mördare. Påstår du att du håller Mose lag? Du kan inte bryta lagen utan att det får konsekvenser för dig. Du kan inte vara stor i orden och säga att bergspredikan är din religion och sedan bryta allt den säger. Kära vän, både du och jag behöver en frälsare som helt och fullt har uppfyllt lagen och som kan ge oss sin rättfärdighet. Och vi läser i Matteus 5, vers 26. Sannerligen, jag säger dig, du kommer icke att slippa ut därifrån förrän du har betalat det sista öret. Han lyfter upp sin undervisning högt över Mose lag. Han är den som har givit lagen och han är den som förklarar vad den betyder. Och i vers 27 och 28 läser vi: Ni har hört att det är sagt, du ska icke begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, var och en som är lystnad ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. På punkt efter punkt visar bergspredikan att vi har syndat och att vi behöver komma till Jesus för att få nåd och hjälp. Och vers 29 och 30. Om ditt högra öga lockar dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att du förlorar en av dina lemmar än att hela din kropp kastas i helvetet. Om din högra hand lockar dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att du förlorar en av dina lemmar än att hela din kropp kommer till helvetet. Detta är allvarligt, mycket allvarligt. Och det avslöjar att om du inte kan leva upp till Guds norm så behöver du en frälsare. Inte bedra dig själv med att du gör så gott du kan. Det står ingenstans i Bibeln att du ska göra så gott du kan. Men det står att du ska göra det som är rätt. Är det rätt det du har gjort? Att trösta sig med att göra så gott man kan gör oss till tvättäkta fariser. Om du lägger märke till vad du läser så borde bergspredikan driva dig till Kristi kors och där borde du ropa om nåd. Och vi läser vers 31 och 32. Det är också sagt, den som skiljer sig från sin hustru, han ska ge henne skiljebrev. Men jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt, han gör henne till en äktenskapsbryterska. Och var och en som gifter sig med en frånskild kvinna, han begår äktenskapsbrott. Här ger Herren begrundelse för skilsmässa. Om någon skiljer sig av en orsak som inte står i skriften så är den personen en äktenskapsbrytare. Och en synd blir inte mindre synd om det är många som faller i den. Det ändrar ingenting. Eller som någon sa, vi lever i en annan tid nu. Folk tänker annorlunda. Men det handlar inte om vad människan tänker. Men frågan är, vad säger Herren? Och vi ska se närmare på frågan om skilsmässa när vi kommer till kapitel 19 i Matteusevangeliet. Vi fortsätter nu och läser verserna 33-38 här i kapitel 5. Ni har också hört att det är sagt till det gamla: du ska icke svärja falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svärja alls, varken vid himmelen för den är Guds tron, eller vid jorden ty den är hans fotapall, eller vid Jerusalem ty det är den store konungens stad. Ni har hört det är sagt öga för öga och tand för tand, men jag säger er, ni ska inte göra motstånd mot den som gör er illa. utan om någon slår dig på den högra kinden, vänd då också den andra till. Lever du på det sättet, eller ger du igen? Det ligger en andlig princip i detta. Vi lever i en tid då människorna tänker att den som inte slår igen, han är en fegis. I dessa verser möter du något av den kristnes förnedring. Men en Jesu lärjunge förstår att det är Herrens ära som står på spel och inte hans egen. Och all hämnd är Herrens och hans alena. Det visste Paulus, och därför kunde han också säga i andra Timoteusbrevets fjärde kapitel: kopparsmeden Alexander har tillfogat mig mycket ont. Herren ska låta honom få det straff som hans gärningar förtjänar. Det uttalandet visar oss en man som verkligen litar på Gud. Vi kan säga att bergspredikan den uppmanar oss inte bara att göra vår plikt, men den säger till oss, gör det som inte är din plikt, gör det. Och vi läser vers 40-42. Om någon vill gå till rätta med dig för att ta ifrån dig din livklädnad, låt honom då få manteln också. Om någon tvingar dig att följa med en mil, gå då två med honom. Ge åt den som ber dig och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Om du skulle möta en banktjänsteman som hävdar han lever efter bergspredikan, så citera den här versen och se hur långt du kommer. Låt oss sluta vårt hyckleri och inse att detta är himmelrikets lagar och normer. När Jesus regerar och sitter på tronen på denna jord, så kan människorna leva efter denna lag. Även om detta är viktiga principer som verkligen vill visa oss att vi skall ge hjälp till den som är i nöd, så kan det förverkligas fullt ut först när Kristus sitter på tronen. Och vi läser vers 43-48. Ni har hört, det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska dina fiender, välsigna dem som förbannar er. Gör gott mot dem som hatar er och bed för dem som förföljer er, så att ni blir barn till er fader i himmelen. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikanerna på samma sätt? Och om ni visar vänlighet endast mot era bröder, är det något märkvärdigt? Gör inte hedningarna på samma sätt? Därför ska ni vara fullkomliga, liksom er fader i himmelen är fullkomlig. Hela kapitlet handlar egentligen om att Jesus i klartext förklarar vad Guds lag handlar om. Det är inte bara några yttre saker. Det är inte glödlampan som är det intressanta, men ljuset. Ni har hört det är sagt, sa Jesus. Hata din fiende. Det stod inte i lagen. Det var väl hellre ett av de tillägg som de skriftlärda hade gjort. Men med det tillägget skapade man en hållning som gjorde att det var få judar som räknade annat än sina landsmän som sin nästa. Det är som om Jesus ville säga, det intressanta är inte vad du har hört, men vad säger Herren? Om du bara visar vänlighet mot dina bröder, är det något märkvärdigt? Gör inte hedningarna också det? Om du älskar de som älskar dig, vad lön får du för det? Guds tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himmelen är högre än jorden. Och himmelrikets medborgarskap står så högt över det jordiska medborgarskapet. Därför måste också den kristna kärleken vara höjd över den jordbundna människans kärlek. Den som bara älskar sina vänner, han har redan fått sin lön. Men vi talar om Kristi kärlek som blir utgjuten i den troendes hjärta. Och vid ordets källa får tron och kärleken näring. Som Guds barn idag ska vi älska alla troende och också uttrycka vår kärlek till våra fiender genom att ge dem evangeliet om Jesus Kristus. Det som vi definierar som ovänner eller fiender, de kallar Jesus alltså vår nästa. Och vår nästa, honom ska vi älska. Publikanen, det talar om de människor som har den jordiska lönen, jordisk vinning som sitt högsta mål. Farisén talar om de människor som egentligen inte har något högre mål än publikanen, trots all den yttre lagrättfärdigheten. Men för Jesu lärjungar är det Gud själv som är målet. Och Gud, han är fullkomlig. Och därför säger Jesus, ha honom som mål. Var fullkomliga. Fullkomlighet betyder ju det som är överensstämmande med sitt mål. Var därför fullkomlig. Goda gärningar som vi skall och som vi måste göra, det vet religionerna en hel del om. Men Guds stora frälsningsgärning i Kristus Jesus vet de ingenting om. För den är endast möjlig att förstå för den som personligen känner Jesus. Professor Max Müller vid Oxford-universitetet har uttalat följande. Under de 40 år jag varit professor vid universitetet i Oxford har jag använt så mycket tid som någon annan nulevande människa till att studera Österns heliga böcker. Och jag har funnit en grundton i alla dessa så kallade heliga böcker. Ett refräng som återkommer överallt. Frälsning genom gärningar. De säger att frälsningen måste köpas. Den måste köpas för en bestämd pris och priset måste vara våra egna gärningar och vår egen förtjänst. Vår egen bibel, vår heliga bok från Östern, är från början till slutet en protest mot denna lära. Låt oss inte blunda för det som är sant och gott i dessa böcker. Men låt oss lära hinduer, buddhister och muhammedaner att det endast är en helig bok från Östern som kan vara deras tillflykt i det fruktansvärda ögonblick då de alena ska gå in i den eviga världen. Det är den bok som innehåller det sanna och trovärdiga ord att Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och med det citatet av professor Max Müller i Oxford så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.